Där är P1, Sveriges Radio.
Toppmöte om fred i Ukraina, men Trump är i Abu Dhabi och Putin i Moskva.
Mm. Och just nu så håller president Zelensky en pressträff. Kommer det bli några förhandlingar i Istanbul överhuvudtaget? Det ska vi tala om. Studio 1 den eftermiddag, Helena Groll och Helene Benno här. Och just idag också när det är den broderade skjortans dag.
Blåa korsdygn för floden Dnieper. Beige toner för vetefälten hemma i Zaporizjzja. Hennes verk framför oss på bordet pryds också av sprakande gula solrosor. Ukrainas nationalblomma.
Broderade skjortans dag i Ukraina, alltså broderade skjortor. Vilken politisk betydelse kan hantverk ha? Och sen om svensk-iranien Jalali.
Ja, 9 år i iranskt fängelse och nu blir hans hälsa allt sämre. Och sen här i studiet efter klockan 17, krisen på UD som bara fortsätter.
Balansen mellan barndomsminnen och historieberättande, det hinner vi också. Så var med oss fram till 17:45.
Där vi alltså börjar i Turkiet och det som var tänkt att vara de första direkta samtalen mellan Ryssland och Ukraina sedan invasionen för över 3 år sedan. Precis just nu, vi ska höra om vi kan lyssna lite till president Zelensky som håller en pressträff.
Говорити в тому чи іншому форматі з представниками Російської Федерації. Там вони разом не могли спілкуватись. Ви це знаєте, в Саудівській Аравії були трішки різні формати. Так, це була можливість, тому що Росія...
Ja, президент Зеленський där. Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent. Du finns med. Vad hör vi Zelensky säga här?
Ja, han inledde den här presskonferensen precis efter ett 3,5 timmar långt möte med den turkiske presidenten Erdogan där han tackade Turkiet för mottagandet på en likadan nivå, alltså på att Zelensky som är Ukrainas president fick träffa Turkiets president, och på så sätt så riktade han också en känga till Ryssland som skickade en delegation till Istanbul som är på väldigt låg nivå. Och i och med det här så bekräftade också Zelensky att Ukraina kommer att samtala med Ryssland, och han sa också att den ukrainska delegationen kommer ledas av landets försvarsminister Omerov, vilket innebär att Ukraina kommer ha diplomater, förhandlare på högre nivå än de som Ryssland kommer med.
Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent. Du finns i Istanbul. Det har ju varit många turer under dagen om och när och vilka som ska träffas. Vad är det som gäller just nu?
Ja, det är väl det som Lubna Elshanti var inne på. Det som president Zelensky alldeles nyss uttalade, och det är väl det man har väntat på här egentligen. För jag står utanför Dolmabahçe-palatset i Istanbul där en rysk delegation, den här Juniora-Fjun-delegationen som den också kallas, har suttit tillsammans med amerikanska företrädare under hela dagen tills de lämnade för en stund sen och gjorde ett kort uttalande utanför den ryska konsulatet i centrala Istanbul där man sa att man var beredd att samtala och att man var beredd till förhandlingar. Men hela den här delegationen har ju som sagt var kritiserats för att vara för junior och inte ha mandat att riktigt förbereda beslut. Det som alltså vi väntar på nu är att den ukrainska delegationen ska flygas från huvudstaden Ankara och hit till Istanbul för att någon gång under förhoppningsvis då tidiga kvällen kunna komma igång med de här samtalen.
Men nu nämnde du junior, vad kallar du dem för?
Jag hittade på det själv.
Ja, för det verkar ju vara någon sorts infekterat ordbråk mellan parterna. Vad är det där?
Jo, men det har det varit. Zelensky var väl inne på att det här var en mycket lågnivådelegation som han kallar dem för. Jag tror nästan han sa en avbytardelegation mer eller mindre, eller reservdelegation. När då Ryssland kontrade med att kalla Zelensky för clown och okunnig och så vidare. Så att det här är väl ett ordbråk som kännetecknar väl stora delar av det här kriget, anfallskriget och konflikten.
Mm. Det har ju varit spekulationer in i det sista om Vladimir Putin skulle dyka upp, och beskedet kom ju igår, han kommer inte. Här i studion Jakob Hedenskog, säkerhetspolitisk analytiker på FOI. Vi fick besked. Var det någon som egentligen trodde att Putin skulle dyka upp?
Nej, det tror jag inte. Det är så att han vill ju inte heller legitimera Zelensky. Det var Zelensky som sa att han skulle åka dit och Putin har ju hävdat att Zelensky inte är en legitim ledare. Däremot vill han säkert träffa Trump, alltså Putin. Men Trump sa ju också vara beredd att komma dit om Putin kom. Men...
Precis, han trodde att Putin gärna skulle vilja att han kom. Så.
Ja, precis. Och Putin vill ju inte förhandla med Zelensky. Han vill ju förhandla direkt med Trump över Ukrainas huvud.
Mm. Det här som utspelar sig nu då, det som Johan Mattias och Lubna rapporterar om här, det här ordkriget då, hur man försöker tala om att den här delegationen är ingenting värd och sådär. Hur ska man se på det här spelet?
Nej, men det är ju så att den ryska delegationen leds av Vladimir Medinsky som är presidentrådgivare och för detta kulturminister. Och så har han några vice utrikesminister och vice försvarsminister i sin sida och som chefen för militära underrättelseorganisationen GRU. Så att den ukrainska delegationen som kommer ledas av presidentkontorets chef Yermak och med försvarsminister och stämmer mer av högre rang så att säga, och det visar ju att Ryssland inte tar de här samtalen på allvar. Varför man har valt Medinsky som chef är ju för att Medinsky ledde ju de tidigare samtalen som avslutades i Istanbul i mars 2022, och man försöker från rysk sida att så att säga binda ihop de här samtalsomgångarna. Det har ju gått 3 år däremellan, men man försöker att få det här att verka som det är en fortsättning på de samtalen. Och det intressanta där är ju att de gick ju alltså ut på att Ukraina skulle ha varit nu neutralt land. Han skulle inte få gå med i NATO. Den ukrainska krigsmakten skulle begränsas. Och FNs permanenta medlemmar i säkerhetsrådet skulle utgöra garanter för Ukraina. Alltså Ryssland skulle kunna lägga in ett veto för Ukrainas framtid. Så det var stora begränsningar i Ukrainas suveränitet.
Vi har med en gäst till, Peter Aldén, lektor i militär strategi på Försvarshögskolan. När man hör här Lubna Elshanti, Johan Mattias Sommarström och Jakob Hedenskog, så undrar man ju hur angelägen Putin är att få slut på kriget.
Jag tror inte att han är särskilt angelägen alls att få slut på det här kriget. För det första så måste man ju tänka att alltså, Putin är en person som å ena sidan är ganska handlingskraftig men å andra sidan är ganska velig. Så vi vet inte riktigt vad han egentligen vill. Och vi märker att han är också väldigt svårt för att fatta beslut. Men jag tycker att det är väldigt intressant att fundera också över våra förväntningar. Att, liksom, alltså, våra västeuropeiska förväntningar på att nu kommer de ju vilja att få slut på kriget. Varför vill inte Putin ta den här möjligheten och så vidare? Och jag tror att den här förväntan är naturligtvis väldigt välmenande. Den sätter nog käppar i hjulet på vår förmåga att tänka strategiskt i den här frågan.
Menar du att vi har fel förväntningar?
Jag tror det. Jag tror att det är så att vi vill nog gärna att den här liksom, det här kriget, den här hemska situationen ska kunna lösas liksom på något, jag ska inte säga på något magiskt sätt, men det är nog väldigt många som vill ha den här situationen löst så fort som möjligt. Man vill gärna att det ska uppstå någon form av välvilja i Kreml för att kunna göra detta. Men det är väldigt svårt att se detta om det inte sker någonting allvarligt på slagfältet, vilket inte har gjort. Så där det är två länder som har helt oförenliga intressen, man är heller inte beredd att kompromissa. Man kan också säga, varför skulle Ukraina vilja kompromissa? Men Ryssland är heller inte intresserad av att kompromissa från sina maximalistiska mål. Så är det väldigt svårt att se att varför skulle det plötsligt uppstå den här fredsviljan.
Mm. Vi ska prata om det. Vi var inne, Jakob Hedenskog var inne på delegationerna och hur de såg ut. Lubna Elshanti, man har ju valt då Umerov som Ukrainas ledare för samtalen. Berätta, vem är han och varför får han den här positionen?
Det är ju landets försvarsminister och Umerov, han pratar flytande turkiska, ryska, ukrainska och engelska, och dessutom så är han krimtatar. Hans familj, eller han har bakgrund som krimtatar, någon på hans sida är det, och han har ju förlorat sitt hem och hans familj fördrevs under Stalin, så han kommer vara väldigt tydlig i Ukrainas position, hoppas man från Zelenskyjs sida. Mm.
Jakob Hedenskog, är det så att det här kriget inte kommer att eller kan avgöras vid förhandlingsbordet, utan att det handlar om på slagfältet? Det är där det kommer att avgöras.
Ja, precis. Det är så att Ryssland förhandlar ju aldrig i god tro med en ärligt uppsåt, utan det är ju bara ett sätt, ett spel, en chimär. Va? Och man eskalerar ju också kriget under själva samtalet.
Det är ett sätt att maskera kriget och har den här, ja, säger precis. Att man kommer. Ja.
Och det finns ju tre skäl till att man tror sig, alltså vill fortsätta kriget. Det är ju dels att man tror sig ha en fördel på slagfältet, och sen att man också är väldigt lyckosam just nu i sina strävanden att splittra väst och bryta ner den transatlantiska länken. Och det tredje får vi inte glömma, att kriget har blivit en enande faktor i Ryssland. Det är något man kan använda för att uppsluta upp kring Putin-regimen om man hävdar sig vara utsatt för en yttre fiende, det onda väst. Så att det finns inte några skäl att tro att Ryssland skulle kunna eller vill avstå från detta, utan det här är någonting som har blivit självdrivande.
Peter Halldén, vilka villkor tror du att Kreml skulle ställa på en potentiell vapenvila?
Ja, det är ju jättesvårt att säga. För det första, som Jakob Hedenskog sa här nu, så är det ju väldigt svårt att liksom tänka sig att Kreml skulle ställa några krav som ett genuint uttryck för att förhandla och tänka att okej, men om ni möter de här villkoren så kommer vi att hejda oss helt enkelt. Kommer inte ställa några nya. Men jag tror att det är samma liksom krigsmål som de har haft hela tiden, att det är liksom man vill stänga ut Ukraina från NATO, gärna med någon form av traktat som gör att det blir permanent neutraliserat, dra ner på deras krigsmakt. Man vill ju definitivt behålla de här fem länen som man kontrollerar. Däremot så är det ju frågan hur mycket man, om man vill ha det reglerat folkrättsligt, eller om man är ganska nöjd med att ha de facto kontroll över dem, och så har man det här som en öppen och frusen konflikt, vilket gör att man kan fortsätta kontrollera Ukraina.
Jakob Hedenskog, alltså västvärlden, Tyskland, Frankrike och så vidare, de har ju talat om påtryckningar, man skulle införa sanktioner när det gäller olja och gas till exempel. Är det något reellt hot för Ryssland i det här läget, eller spelar det någon roll om den typen av hot kommer?
Sanktionerna, man kommer nyss överens om ett nytt sanktionspaket för övrigt. Det är klart att det påverkar Rysslands ekonomi på lång sikt, men det påverkar inte Rysslands alltså krigsvilja. Det ändrar inte kalkylen på hur Ryssland ser på sin vilja, så att säga, för kriget. Vi får inte glömma, jag tycker att Peter sa ju också det, att Ryssland kan kriga alltså i evighet. Man har ett enormt tålamod, medan väst är väldigt otåligt. Väst vill gärna se att det ska finnas en öppning här, och att det är det som Ryssland också försöker utnyttja genom att man vill få västmakten att trycka på Ukraina och ge med sig eftergift efter eftergift och för att blidka Ryssland, så att säga. Men eftergiftet till Ryssland leder bara till ytterligare krav. Man försöker deeskalera konflikten genom att ge Ryssland någonting, så ställer de bara högre krav och eskalerar istället.
Och det är ju, vilken roll spelar Donald Trump i det här spelet, som är den enda som Putin vill träffa, som du sa?
Ja, men det är klart att han har varit väldigt tillgänglig för det ryska narrativet och också framfört det direkt ryska ståndpunkter, som att Ukraina har börjat kriget och Biden är skyldig och att Zelensky inte är legitim ledare. Så att, det är klart, för Rysslands del så framstår han som den perfekta presidenten för USA som är mottaglig för Rysslands narrativ och beredd att pressa på Ukraina, fast inte pressa på Ryssland med några krav.
Ska vi ta och lyssna bara lite kort till Zelensky igen, som håller en pressträff.
Ми готові до припинення вогню на 30 днів. Можна не зустрічатись. Але він для того, щоб
Ja, Ludmila Elshanti, du lyssnar, och det kom ju på telegrammen att det är en ganska, eller det är en besviken Zelensky vi hör här, eller?
Ja, det vet jag inte om han är, men han är väldigt resolut, och han säger att det fortfarande är vapenvila som Ukraina kommer ha som huvudmål i de här samtalen. En 30-dagars vapenvila bland annat, och att han fortfarande är öppen för att träffa Putin när det går, så säger han bland annat. Men just att det är vapenvila som kommer vara det viktigaste som Ukraina kommer att ha till bordet under de här samtalen.
Mm. Jakob Hedenskog.
Ja, alltså Ukraina vill ha en vapenvila först och sen inleda samtal och verkliga förhandlingar. Ryssland vill istället, de vill inte ha någon vapenvila. Däremot vill de slå fast krigets orsaker. Det är narrativ som de har fört fram under hela kriget. Det vill säga att Ukraina har förtryckt ryssar i Ukraina. NATOs utvidgningar har tvingat Ryssland att angripa. Och man har så slutsats att det är Ukrainas och västs fel att det är ett krig. Och det är det som man försöker att tvinga fram och få västmakten att gå med på detta narrativ och pressa Ukraina att, så att säga, lägga sig för Rysslands krav.
Mm. Och just nu är det mycket media på plats i Istanbul. Johan Mattias Sommarström, du är en av dem som står där. Vad är det som väntar nu?
Ja, här står ju en djungel av tv-kameror och journalister som väntar på att någonting ska hända. Men som sagt var, den här delegationen som nu till slut Ukraina har utsett har, vad vi vet, inte lämnat Ankara än. Så det lär ju dröja innan eventuella samtal kan börja i Istanbul. Det är ungefär 40 minuter flygväg mellan Ankara och Istanbul. Sen ska man ta sig från flygplatsen också. Så att väntan är lång, men den som väntar på något gott.
Den verkar också oviss. Blir det något?
Den är ju oviss och den har varit oviss hela dagen. Jag menar, det sades redan i morse att det skulle börja bara inom en timme. Sen sa man att det skulle börja andra halvan av dagen. Och nu har man undrat om det överhuvudtaget blir några samtal ikväll. Det finns spekulationer om att det kan komma att hållas imorgon istället.
Mm. Och om det inte blir något innan vi slutar, Jakob Hedenskog, vad skulle det betyda?
Kriget fortsätter och det finns idag ingen utrymme för kompromiss. Hur kompromissar man med en brottsling som gör inbrott och vill mörda ens familj? Man kan ju inte komma på halva vägen där, utan det är svårt att se en öppning just nu.
Jakob Hedenskog, säkerhetspolitisk analytiker på FOI, tack för att du kom hit. Tack också Peter Halldén, lektor i militär strategi på Försvarsskolan. Nu vinkar du till mig så jag
säger... Analytiker på UI.
Analytiker på UI, då ska vi säga det. Ledsen att du fick fel titel här. Men analytiker, Jakob Hedenskog, analytiker på Utrikespolitiska institutet. Och Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent, med oss direkt från Istanbul. Studio 1 denna eftermiddag.
Och Studio 1 produceras idag av Cecilia Tengmark, sändningskoordinator är Marcus Elverbrandt och tekniker det är Maria Stillberg.
Och idag så uppmärksammas den broderade skjortans dag i Ukraina och av ukrainare runt om i världen. Plagget har ju haft en stark plats i ukrainsk kultur.
Ja, det har i takt med att kriget har det kommit att bli en av de starkaste symbolerna för ukrainsk identitet och kampen för självbestämmande. Och en som har ägnat hela sitt liv åt att lyfta broderiets betydelse är 73-åriga Olena Klimova, som så många andra har tvingats fly undan kriget.
Det är den 20 april 2022, snart 8 veckor sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion. Flyglarmet har ljudit över Zaporizjzja i sydöstra Ukraina flera gånger om dagen. Olena Klimova, certifierad mästare i broderi, står och packar i sin lägenhet. Fronten är bara några mil bort. Hennes barn och barnbarn har redan flytt landet. Själv vill hon stanna. Men hennes döttrar har övertalat henne att resa iväg, ett tag i alla fall. Trots att hon tänker att hon snart är tillbaka packar hon ner det dyrbaraste hon har. Ett förkläde och en skjorta, broderad av hennes mormors mormor på 1800-talet. Jag vågar knappt ta på den, säger Olena Klimova, men drar ändå handen över tyget, som är så slitet att det gått hål på sina ställen. Skjortan påminner väldigt mycket om en blus till en svensk folkdräkt. Jag vågar knappt andas på den, säger Olena, som vill att hennes barn ska ärva skjortan. Det har snart gått 3 år sedan hon lämnade sin lägenhet. Idag bor hon i Stockholm och vi har stämt träff efter att jag läst om henne i tidningen Hemslöjd och om hur hon som mästerbrodös ägnat stora delar av sitt liv åt att hitta gamla verk och återskapa broderier som precis som annan konst förstörts i krig och konflikter genom historien. Det sker nu också, säger Olena. Men värst var det under Stalins tid vid makten i Sovjetunionen.
I unichtajalis vyshivanki, ljudi ich priatali.
Broderade skjortor förstördes. Människor kunde skjutas bara för att de bar traditionella ukrainska kläder, berättar Olena Klimova. Men många gömde sina skjortor och nu hittas de igen och tas om hand. Olena och hennes kollegor har använt bitar av gamla broderier för att kartlägga olika regioners unika stilar och förstå deras betydelse. Varje broderi bär nämligen på en egen berättelse, säger hon.
Symbolerna måste vara väldigt осторожными, их нужно знать.
Om du använder fel symbol kan det föra med sig otur, berättar Olena, och visar en bröllopshandduk, alltså en väggbonad, som hon gjort i Poltava-stil. Runda former, färgsprakande blommor och fåglar med näbbarna vända mot varandra. Tvärtom skulle innebära att äktenskapet inte kommer hålla, säger Olena Klimova. Hon är övertygad om att broderierna bär på en kraft. Men också att hantverket har en betydande roll när det kommer till att förstå ukrainsk kultur och tradition.
I våra traditioner har väldigt древние корни.
Våra traditioner sträcker sig långt bak i tiden, säger hon. Alla de här symbolerna och mönstren har hittats i utgrävningar, målade på lerkrus från 6000 år före Kristus. Och så har de levt vidare, genom bland annat broderier, berättar Olena. Det fanns en tid då nästan alla ukrainare hade en broderad skjorta, eller vyshivanka som det heter. Men med åren minskade intresset och för att hantverket och traditionen inte skulle falla i glömska infördes den broderade skjortans dag för några år sedan. Den infaller den tredje torsdagen i maj varje år och då bär ukrainare vyshivanka till jobbet och skolan. President Volodymyr Zelensky också. Genom åren har han uppmärksammat dagen och kallat den broderade skjortan för Ukrainas informella uniform. Förra året bar han en svart skjorta med ståkrage och ljusa broderier som sträckte sig ner över bröstet. Han skrev så här i sociala medier. Osynlig eller inte, den broderade skjortan finns alltid där. Under en soldats kamouflage, en läkares rock, en räddningsarbetares uniform, under ingenjörsjackan, på en volontär, en lärare och alla andra som håller vårt försvar. Han tycker att den broderade skjortan förenar ukrainare över generationer och har beskrivit den som just en uniform för alla som står upp för frihet och rätten att själv få bestämma sin identitet. Mästerbrodösen Olena Klimova skulle inte kalla den broderade skjortan för en informell uniform, men håller med om att den förenar ukrainare. Varför skulle den inte göra det, frågar hon. Det är vårt arv.
Конечно, вышиванка объединяет нас.
Olena tror att det är viktigt för alla, oavsett var man kommer ifrån, att förstå sitt lands traditioner och kultur. Att inte sätta sig in i det gör livet fattigare, säger hon. Hon berättar att hon gillar att jämföra länders hantverkstraditioner. Ni har mycket fint här i Sverige också, säger hon, och nämner folkdräkterna som exempel. Jag berättar att jag är förtjust i påsum från Dala-Floda, alltså yllebroderier med färgstarka blomstermotiv, ofta på mörk botten. Väldigt vackert, säger Olena. Vi har liknande hemma. När broderiramen, nålen och molinégarnet åker fram så är det ändå ukrainska mönster och symboler som Olena helst broderar. Blåa korsdygn för floden Dnieper, beige toner för vetefälten hemma i Zaporizjzja. Hennes verk framför oss på bordet pryds också av sprakande gula solrosor, Ukrainas nationalblomma. Min mormor kunde brodera utan glasögon när hon var 90, säger Olena. Det kan tyvärr inte jag. På förklädet och skjortan efter hennes mormors mormor varvas avancerade mönster i klarrött och svart med spets gjord med nål och tråd. Det är juvelen i min samling, berättar Olena, och stoppar näsan i tyget. Det doftar som hemma, säger hon.
Det пахнет домом, пахнет домом.
Det doftar som hemma alltså. Det var Ida Svansbo som träffat Olena Klimova. Och det är alltså vyshivanka-dagen idag, den traditionella broderade ukrainska skjortan som många ukrainare världen över bär. Om inte andra dagar så gör man det i alla fall idag.
Och med oss nu Anneli Palmsköld, professor i kulturvård med inriktning på hantverksvetenskap på Göteborgs universitet. Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, vad kan till exempel en broderad skjorta betyda för gemenskapen för en grupp som har spritts över världen?
Ja, det är ju en identifikation kan man väl i första hand tänka, även om gruppen är splittrad. Men det är också, vad som är intressant med hantverkskunskaper, det är ju att det tar man med sig. Det är ju ingenting som kan ruineras som mycket annat kan göra i krigstillstånd och så vidare. Utan det är ju en kunskap man har med sig och som man kan utöva. Även om man kanske inte får tag på precis det material man är van vid att göra och som hör till den kultur man ingår i, så kan man ändå omsätta hantverkskunskapen i nya miljöer. Och det tycker jag är väldigt spännande att tänka utifrån det perspektivet.
Hur menar du?
Och sen tänker jag också, jag tänker också att det är en sak som kom fram i reportaget här, det är ju också det här att textilier och broderier väcker minnen och känslor. Det tyckte jag beskrev så fint, det här att man känner det mot sig. Man
det doftar,
är hemma.
Det doftar, ja. Mm. Finns det några andra exempel på något liknande, det här andra plagg eller hantverk eller något sånt där som har förenat i krig eller kriser?
I kriser, ja. Det man kan väl säga, om man ska tala om kriser, det beror på vad man menar med kris. Det här är ett exceptionellt exempel med Ukraina, att det är krigstillstånd och så vidare. Men man kan ju prata om det som en politisk symbol. Och i så fall så kan man ju säga att hantverk är väldigt mycket politik. Man använder hantverk för att markera saker. Man kan prata om fanor till exempel som symboler för olika rörelser där man använder då textilier. Man kan prata om Women's March i USA när Donald Trump valde som president förra gången. Och man tillverkade pussy hats i rosa mössor som många hade på sig. Så det är också en... Och sen finns det också det här med diskussionen om klimat och hållbarhet. Där själva hantverket i sig är kan vara en politisk handling. Att man protesterar mot den ökande konsumtionen. Mm. Och är för en hållbar konsumtion.
Du nämnde de där rosa mössorna till exempel. Det kommer jag ihåg då efter Donald Trumps installation. Vilken betydelse, vilken kraft kan det ha då politiskt tror du och att påverka?
Det som är spännande med det exemplet, det är ju att det pågår liksom en slags subversiv rörelse då. För i det exemplet så spreds ju mönster på pussy hats överallt i sociala medier. Så ville man så kunde man tillverka sin egen mössa. Och på så sätt så pågår ju proteströrelsen inte bara när man är på plats och deltar i Women's March, utan det pågår bubblar runt om i samhället på många platser. Mm.
Vi har ju några nära exempel. Det är Norges nationaldag på lördag och på söndag så är det val till Sametinget. Hur märks sömnadens kraft, om man kallar det för det, där i Norge och bland samer?
Ja, det, om man ska ta exemplet Norge så förknippar man ju 17 maj väldigt mycket med att man har på sig en bunad och väldigt många har bunader.
Det är som deras folkdräkt slag. Kan man säga.
Deras folkdräkt, ja precis. Och det finns ju rörelser där man syr nya versioner av folkdräkter i Norge och så vidare. Och där symboliserar det ju väldigt mycket liksom någon slags norsk nationalism och att man firar att man är fri. Man är fri från Sverige efter unionsupplösningen och man firar också att man är fri med tanke på att man var ockuperad under andra världskriget. Så det är en väldigt stark nationell symbol på det sättet.
Mm. Du, det är ju en kunskap också det här att kunna brodera och att själva hantverket, lever det kvar? Eller vad tänker den unga generationen idag? Ser man några som sitter och broderar?
Ja, jag upplever att det finns ett väldigt starkt intresse för olika typer av hantverk och även broderier. Och sociala medier har ju gjort sitt till för att det är mycket lättare att nå ut och sprida samtal om hantverk och inspiration idag än vad det har varit tidigare.
Det är ju många som man brukar prata om att brodera ut texten, men det är ju många som faktiskt gör det bokstavligt. Man broderar budskap. Vad betyder det för kunskaper om broderandet?
Ja, det inspirerar det också. Och det är väldigt roligt att man ser att det används även på liksom ett komiskt sätt och i oväntade sammanhang. Så det är väl ett jättebra exempel på hur man kan använda hantverk som politik eller politiskt budskap.
Och de här vishyankorna, du sa jag väl rätt va?
Vishyanka,
ja. Alltså de ukrainska skjortorna och broderade skjortorna. Tror du att fler kommer att använda dem nu? Att det kommer för att man kan använda det för människor som visar sitt stöd kanske för Ukraina? Vi pratade ju precis om 3 år efter kriget, omöjligheten är att verka få slut på det.
Jag kan nog se att det kan hända. Jag noterade faktiskt när invasionen av Ukraina skedde, så kunde man faktiskt se såna här broderade blusar i modeaffären i Sverige. Så det började faktiskt säljas då. Så det kanske inte får en jättestor spridning, men jag är säker på att man kan se det i vissa sammanhang.
Anneli Palmsköld, professor i kulturvård på Göteborgs universitet. Tack för att du var med och talade om broderier och vad det kan ha för betydelse.
Studio 1, torsdag, och ikväll är det dags för semifinal nummer 2 i Eurovision Song Contest. Det är 19 länder som kommer att synas, ett av dem är Israel. Och det har ju talats en hel del om säkerheten i samband med det.
Ja, det har det. Hallå, Lotta Myrén i Basel. Du finns på Eurovision Square och där har du varit en hel del de senaste dagarna, eller hur?
Ja, men det har jag. Det är ett bra ställe att vara på. I tisdag så var det 10 000 totalt som hade varit på det här torget just under hela dagen då. Så att det är olika teman varje dag. Just idag verkar det vara ungdomskörer som uppträder. Och så sitter det folk både sitter i solen och står här nedanför och tittar.
Och det brukar ju öka under veckan det där antalet. Vad ser du runt dig? Är det större säkerhet och fler poliser och sådär som du har pratat om?
Alltså jag märker inte det så mycket. Det var precis 3 poliser som gick förbi här och för en liten stund sedan var det 6 stycken som också gick i en liten grupp. Men jag har sett väldigt få polisbilar som åker omkring. Men å andra sidan, när jag har pratat med folk, besökare om det här, så är det många som menar att det är säkert massa poliser som finns här, men de märks inte. De kanske är civilklädda eller på annat sätt övervakar det som händer. Men det är inte på samma sätt som det var i Malmö när det stod en polisbil lite överallt. Så att det är inte alls samma bevakning som man ser.
Och ikväll då ska alltså resten av finalisterna röstas fram. Vilka är favoriter?
Ja, ska vi säga. Det är väl Österrike som är de som kommer efter Sverige när man tittar på de här oddsen som finns. Andra favoriter är ju just Israel och Finland är en annan stor favorit. Vi kan väl ta och lyssna lite på de här favoriterna, till exempel. Först ut Luxemburg, sen Israel, just Australien och sist ut Österrike.
Oj, oj, oj. Va?
Ja, Lotta Myrén. På Österrike vi hörde sista, va?
Ja, vackert va? Riktigt sån här powerballad som många uppskattar. Eller ett operaballad kanske vi ska kalla det.
Ja, det brukar heta det. Du har ju faktiskt varit på repetitionerna, så du har ju sett alla låtarna. Det var ju mycket läder och lack i tisdags. Vad blir det ikväll? Ja. Kan du ge oss lite förhands?
Ja, det blir ganska mycket avklätt, eller lättklätt kanske jag ska säga. Det är flera tjejer från bland annat Danmark, Finland, Malta som där man ser lite rumpa och det är som en bodysa de är klädda i. Men också killar som bjuder på lite avklätt. Det märker man bland annat Armenien och Australien som har barbröstade killar som uppträder. Övrigt överraskningarna, när man såg den här genrepet så får man inte se så mycket mer än låtarna, så man vet inte riktigt vad som är mellanakter. Men någonting som är klart, det är att tre länder från EBU, de som betalar mest pengar till Europeiska radio- och tv-unionen, redan är klara, även om de kommer uppträda ikväll. Det är Storbritannien som har väldigt bra sångerskor i år, och sen har vi Tyskland och sen Frankrike. En sån här powerballad som är väldigt bra, tycker jag. Vi kan väl ta och lyssna på den.
Så låter Frankrike alltså. Lotta Myrén i Basel på Eurovision Square. Studio 1 i Peter här.
Och då här i studio 1 om den svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali som suttit fängslad i Iran i 9 år och drabbades av en hjärtinfarkt i fredags. Han har ju tidigare hungerstrejkat och larm har kommit om hans allt sämre hälsa.
Mm. Och här i studion nu, Lars Adaktusson har precis kommit in, journalist, tidigare riksdagsledamot och Europaparlamentariker för Kristdemokraterna. Välkommen hit.
Tack för det.
Du har följt Djalalis fall under många år. Hur mår han just nu?
Ja, läget är allvarligt. Som ni sa här så i introduktionen så fick han ju en hjärtinfarkt natten till den sjunde. Och då ska man komma ihåg att hans hälsotillstånd redan innan har varit väldigt skakigt, om man säger så. Han har lidit av magsår, av extremt lågt blodtryck och allvarlig viktminskning. Så, och till det kommer då den psykiska och mentala pressen naturligtvis, som det innebär att varje dag leva under hotet om att bli avrättad.
Har han fått någon vård för allt det du nämnde här och senast då för den här hjärtattacken?
Jag pratade precis med hans fru. Vi har kontakt nästan varje vecka eller nästan varje dag nu för tiden. De senaste uppgifterna är att han fick träffa en läkare häromdagen i fängelset. Däremot så har han inte fått någon specialistvård. Han är inte undersökt på sjukhus, vilket naturligtvis är det naturliga och det viktiga efter en sån här allvarlig sjukdom.
Och som vi sa här så har han ju suttit i ungefär 9 år nu i det här fängelset. Det är ju lång tid. Vad är det som Iran hävdar att han har gjort?
Ja, han greps ju då i april 2016. Det var en föreläsningsresa till Teheran. Han skulle föreläsa om katastrofmedicin, vilket är det han har doktorerat i då på Karolinska institutet. Han dömdes 2017 och bekräftades sedan 2018. Han dömdes till döden för spioneri och för det som kallas korruption på jorden, vilket är väldigt vanliga anklagelsepunkter i de här fallen av gisslantagande av utländska medborgare i Teheran. Jag ska också säga att rättegången i sig har ju fått väldigt stark kritik ifrån människorättsorganisationer för att ha varit helt otillfredsställande. Jag hade själv tillfälle att prata med Djalali när jag var i Iran 2017 som EU-parlamentariker, talade på telefon och då berättade han om rättegången, att han hade förberett och han hade ett försvar som han överhuvudtaget inte fick lägga fram, i ett material som han inte fick lägga fram i rättegången.
Och 21 personer som tidigare har suttit som gisslan i Iran, de har nu skrivit ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson. Vad är det som står i det här brevet?
Ja, man ska se det här som ett uttryck för en stor frustration. Många av dem har suttit på samma avdelning i fängelset eller samma cell till och med. De har lärt känna Djalali. De vet om någon hur pressande förhållandena är i det här fängelset. Det handlar om tortyr i väldigt många fall. Så det är någon slags nödrop, framförallt till den svenska regeringen. Det är ställt till statsminister Ulf Kristersson. Och jag delar den bedömning som de gör, att det här fallet måste föras upp på högsta politiska nivå.
Vilken nivå skulle det vara på?
Ja, vi talar om statsministernivå, premiärministernivå, och erfarenheten visar, och det är intressant när man tittar på till exempel hur Frankrike har agerat i den här typen av sammanhang, så har president Macron själv varit starkt engagerad personligt i arbetet för att försöka få franska medborgare frisläppta. Det där har lyckats. Bara de senaste 10 månaderna så har 2 fransmän frigetts. I Italien, som ett annat exempel, så har Giorgia Meloni engagerade hon sig väldigt starkt för Cecilia Sala, en journalist som greps, och hon frisläpptes i början av året. Så att den höga nivån, det direkta engagemanget, tror jag är väldigt viktigt.
Vi ska säga att vi har sökt Utrikesdepartementet, de avböjer intervju, de har skickat ett mejl från presstjänsten, ska inte läsa upp hela här, men regeringens arbete för Jalili fortgår med oförminskad styrka. Hans hälsotillstånd är mycket oroande och de hävdar då att han måste friges och att det här har framförts av utrikesministern i samtal den 9 maj med Irans utrikesminister. Men de vill inte gå in på detaljerna i fallet.
Och det här med att föra upp det på en högre nivå som du pratar om, Lars Adaktusson, vad innebär det i praktiken?
Ja, det innebär direkta kontakter, kanske också förhandlingar mellan iranska regimen och Sverige på den högsta nivån. Och också, det innebär också, om man tittar på de andra fallen i Italien och Frankrike, så har de vänt sig och använt sig av EUs utrikestjänst. Och för att visa att det här inte är enbart bilaterala konsulära, utan detta handlar om fall som rör Europa. Det är en konflikt mellan EU och Iran om de här fängslade medborgarna. Så det är väldigt konkreta diskussioner, förhandlingar är väldigt viktigt, och då måste det föras på högsta politiska nivå. Speciellt eftersom den iranska utrikesministern häromdagen gav en slags invit eller öppning i ett inlägg på X eller Twitter, där han antydde att det fanns saker att diskutera.
Okej, och vad skulle det vara för saker?
Ja, till exempel att släppa på sanktioner i den bemärkelsen att ge läkemedel till sjuka, en allvarlig hudsjukdom som finns i Iran, där många barn har dött, och där ett svenskt företag, läkemedelsföretag, tillverkar en slags bandage, plåster eller lindring för de här åkommorna. Det har varit stoppat, den exporten, sedan 2018.
Men skulle det vara en rimlig förfrågan, tycker du, att Sverige skulle börja exportera igen då, att svensk export av medicinsk utrustning?
Ja, så det är tillåtet under EU-sanktioner, så att det är inget problem med det avseendet. Däremot måste det koordineras med USA, som har en skarpare tillämpning av sanktionsreglerna. Men det här är definitivt någonting som bör diskuteras, inte minst med tanke på att det är Irans utrikesminister som själv har nämnt det i samband med det här fallet.
Du pratade ju här om Jalalis hälsoläge i början. Finns det ens tid för processer och vad som kan göras när läget är så pass akut?
Nej, tidsfaktorn talar ju för sig själv. Läget är akut, så det finns sannolikt inte särskilt mycket tid. Och det är därför som det är så viktigt också att just det här med att lyfta upp det på högsta politiska nivå sker nu och inte imorgon eller övermorgon. Den tysta diplomatin har haft sin tid och sin plats under 9 år, men nu är läget akut och då måste det ske saker i detta ögonblick.
Lars Adaktusson, journalist och tidigare riksdagsledamot och Europaparlamentariker för Kristdemokraterna. Tack för att du kom hit.
Tack.
Och då ska vi släppa in kvart i fem ekot alldeles strax. Sen är vi tillbaka igen efter klockan 17, och då ska det handla om kaos och turbulens på Utrikesdepartementet.
Det ska du göra, och så ska vi prata körkort.
Men det sorgligaste var att komma upp på...
Ska vi se, där trodde vi att det skulle komma lite programinformation, men då hinner vi tala lite mer om vad som ska hända i Studio 1. Vad har vi mer, Helene?
Ja, då har vi också de här omtalade PET-testerna. Där har Transportstyrelsen idag varit och frågats ut i riksdagens trafikutskott, så det ska vi prata om också. Så barndomsminnen.
Ja.
NATO ska storsatsa på försvaret. Färre äldre vaccinerar sig mot covid-19 i storstadsregionerna. Och stort säkerhetspådrag inför den andra semifinalen i Eurovision, där Israel deltar. Det här är kvart i fem ekot. Jag heter Elisabeth Lidén. Och vi ska börja i Istanbul, där många hoppats på förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina. Johan Mattias Sommarström, vår korrespondent på plats. Hur går det? Blir det några förhandlingar idag?
Ja, Dolmabadje-palatset med dess bastanta stenmurar runt och där med Bosporens glittrande vatten i bakgrunden där färjorna pilar som små skogsmusar över till den asiatiska sidan är nu tomt från både den ryska delegationen och amerikanska företrädare. De har lämnat för dagen, men president Zelensky, den ukrainske presidenten, sa från huvudstaden Ankara nyligen, för bara en timme sedan ungefär, att han kommer att skicka en ukrainsk delegation till Istanbul, men att man inte kommer att komma igång med förhandlingarna förrän imorgon fredag. Och då ska denna ukrainska delegation, som är på en högre nivå än den ryska, prata med både den ryska delegationen och med de amerikanska företrädarna som också finns här i Istanbul.
Mm. Så hur ska man då tolka att det då inte ser ut att bli något möte mellan ländernas presidenter?
Ja, men det är nog ganska väntat. Det var ju Vladimir Putins förslag på ett möte i Istanbul om fred när Ukraina och EU krävde 30 dagars vapenvila förra veckan. Han kontrade då med detta möte som Zelensky omedelbart tog upp handsken och tackade ja till. Men få analytiker och bedömare trodde att Putin själv skulle komma hit. Och Zelensky, som inte heller han kommer till Istanbul, säger att han kommer inte heller att komma till möten såvida han inte får möta Vladimir Putin.
Och för en liten stund sen så höll ju Zelensky en presskonferens. Du var ju lite inne på det där, men vad mer sa han?
Ja, han sa också att han var besviken på den nivå på delegation som Ryssland skickat till Istanbul, att det inte är seriöst, att det visar att Ryssland, det bekräftar att Ryssland inte vill ha fred och inte på allvar vill samtala om vapenvila eller ett fredsavtal. Och han sa också att det är en signal att man själv skickar en mer högt rankad diplomatisk delegation.
Så de som sen slutgiltigen kommer att delta vid mötet, vilket mandat har de att fatta några beslut?
Ja, från den ryska sidan vet vi inte riktigt. Den ryska delegationen höll en spontan presskonferens i centrala Istanbul för en stund sedan när man talade om att man kan tänka sig att göra vissa kompromisser med Ukraina. Medan den ukrainska delegationen däremot har mandat att förhandla om både vapenvila och fredsavtal, bekräftade president Zelensky för en stund sedan.
Tack så mycket för den rapporten, Johan Mattias Sommarström. NATO ska satsa mycket mer pengar på försvar. Större satsningar är avgörande för vår säkerhet, det säger generalsekreterare Mark Rutte efter mötet med alliansens utrikesministrar.
Increased defense spending is essential to our security.
Ja, på dagens möte gjorde utrikesministrarna enligt generalsekreteraren Rutte en djupdykning i det som är NATOs nyckelfråga just nu. Hur man ska stärka försvaret med kraftigt ökade investeringar. Dagens mål är att alla NATO-länder ska lägga minst 2% av BNP på försvar. Det här ska höjas. Och Rutte har lagt fram ett förslag om ett nytt mål på 3,5% och att man ska lägga ytterligare 1,5% på saker med koppling till försvaret. Det kan till exempel vara investeringar i infrastruktur så att tunga militärfordon kan köra på vägar och broar. Generalsekreteraren vill inte prata offentligt om exakta siffror här och nu. Men tanken är att alliansens ledare ska spika ett nytt mål på toppmötet i Haag om en dryg månad. Om ledarna går på Ruttes linje skulle NATO i princip komma upp i 5% försvarssatsningar. Som passande nog är det som Donald Trump har krävt. Och Trump skulle på så sätt kunna åka hem nöjd från toppmötet med en personlig vinst. Vid sidan av de egna försvarsinvesteringarna låg fokus på Ukraina och inte minst förhandlingarna mellan Ukraina och Ryssland i Istanbul. Att Putin inte vill delta i de samtalen personligen utan skickar en delegation på en mycket lägre nivå möttes av hård kritik från flera utrikesministrar.
The person is nobody in Russian politics. It's like the slap in the face, I think, for Ukraine, for all of us.
Putin skickar en nobody, en obetydlig förhandlare, och det är ett slag i ansiktet både på Ukraina och på oss, sa Estlands Margus Tjakna. Många ministrar pratade också om att öka pressen på Ryssland med nya sanktioner, och de försäkrade fortsatt stöd till Ukraina. Tittar man utanför ministrarnas möteslokal får man dock en mer nyanserad bild. Mötet ägde rum här i en stor konferenslokal i Belek, en semesterort med stora lyxiga hotell i närheten av Antalya. En semesterort där det kryllar av ryska turister som kan semestra i solen medan kriget i Ukraina fortgår. Andreas Liljeheden på NATO-mötet i Antalya.
Inrikes nu.
Tidöpartierna vill att Sverige på sikt går mot att bli ett enda elprisområde. Och nu får Svenska kraftnät ett uppdrag att ännu en gång se över indelningen. Och ett av alternativen som ska utredas är om Sverige kan slå ihop dagens fyra elområden till ett enda, enligt energiminister Ebba Busch.
Vår målsättning är att gå till ett elprisområde. SVK ska nu kolla på, är vi mogna för det? Kan Sverige göra det? Eller kan vi åtminstone gå till två eller en annan modell än det vi har idag som gör att det blir lite mer rättvist?
Debatten om elprisområden tog ny fart när Svenska kraftnät för bara några veckor sedan kom fram till att Sverige tills vidare bör behålla nuvarande fyra elprisområden. De varianter som utretts i en flera år lång EU-gemensam översyn skulle enligt myndigheten ge sämre samhällsekonomisk nytta än dagens elområden. Men Svenska kraftnät efterlyste samtidigt en ny analys som mer utgår från svenska förhållanden. Och nu får alltså myndigheten fram till i maj nästa år på sig att utreda om Sverige bör ha ett, två eller flera elprisområden. Syftet är att komma åt de stora prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige och få en mer fungerande elmarknad. Men när en ny indelning skulle kunna vara på plats kan inte Ebba Busch svara på idag.
Men det är klart att jag hoppas att får vi ett förslag att vi ska kunna sen kunna fatta beslut så snart som möjligt.
Men ser du framför dig att det är efter ungefär ett år eller handlar om 10 år?
Det är en prognos, det kommer jag vilja återkomma kring. Det beror också på vad det är för hur stor ändring SVK föreslår.
Reporter var Karin Runblom. Elbilsbolaget Seeker i Göteborg gör nu stora personalneddragningar enligt uppgifter till Ekot. Företaget bekräftar att man ska minska antalet anställda och varslar därför 280 personer. Dessutom görs en översyn av de konsultavtal som finns. Det handlar om närmare 40% av personalstyrkan som nu kan tvingas sluta. I dagsläget jobbar drygt 720 personer på företaget som är en del av kinesiska Geelys stora fordonskoncern. Det skiljer sig åt hur många av de äldre som vaccinerat sig mot covid-19. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet. Det är främst i storstadsregionerna som man har halkat efter i hur väl man lyckats få äldre att fortsätta ta covid-19-vaccin. Det säger Fredrik Nyberg som är professor i registerepidemiologi vid Göteborgs universitet och är en av forskarna bakom studien.
Ja, jag tror att det är viktigt att man inte tappar den här bollen, att man fortsätter med åtgärder för att försöka nå de grupper som vaccinerar sig mindre. För det är det som framförallt driver de här regionala skillnaderna.
Äldre har en större risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19 och de som är över 65 år rekommenderas att fortsätta ta vaccin för att få ett extra bra skydd. Men studien visar att det är regionala skillnader på hur många av de äldre som vaccinerats, där storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö halkat efter. I studien ser de också att det är lägre vaccinationstäckning hos utlandsfödda, de med låg utbildning och låg inkomst och ensamstående.
Det är svårare att nå grupper som är till exempel utlandsfödda eller ensamstående. Men här när det gäller vaccinationen så har man ju chansen att göra det i samband med de här säsongsmässiga vaccinationerna då. Och den chansen tycker jag man ska fortsätta ta.
Professor Fredrik Nyberg säger att man behöver vara uthållig för att nå de grupper som valt att inte vaccinera sig. Det behövs nationella strategier, säger han, och att man fortsätter att erbjuda covid-19-vaccin i samband med säsongsvaccinering mot influensa eller passa på att vaccinera sig mot covid-19 när de äldre ändå är på läkarbesök. De som vaccinerat sig med flera doser har ett visst skydd mot allvarlig sjukdom av covid-19, men professor Fredrik Nyberg säger att man behöver fylla på för att få ett bättre skydd.
Doserna försvinner ur kroppen, kan man säga. Det här är en färskvara. Skyddet får man ju efter vaccinationen.
Men de som har tagit några doser, har de ett bättre skydd än någon som inte tagit någon dos alls?
Så är det också. Man har ett visst grundskydd som ligger kvar. Men det blir svagare med tiden, alltså, så man behöver fylla på det här.
Reporter var Karin Virenhed.
I Gaza stiger dödssiffran efter nattens israeliska attacker. Över 100 människor ska ha dödats sedan midnatt, rapporterar AFP med hänvisning till uppgifter från det Hamas-styrda civilförsvaret. Merparten av dödsoffren ska ha rapporterats i staden Khan Yunis i södra Gaza. Det är den andra dagen av mycket intensiva israeliska bombningar. Igår dödades minst 70 människor, varav omkring 20 barn enligt AP. Och ett av de sista fungerande sjukhusen i Gaza förstördes i veckan i israeliska luftattacker. Det handlar om European Hospital i staden Khan Yunis. Sjuksköterskan Ala Al-Ghouli hade precis börjat sitt skift när bomberna började falla över sjukhuset.
I had never heard of anything like that in all my life. At that time, as well, I was waiting for the time of my death.
Alla trodde att hon skulle dö. Det var strax innan 6:30 på kvällen i tisdags när en rad snabba attacker från luften förstörde flera avdelningar på sjukhuset.
Shrapnels flew, ceiling fell on my patients.
Israeliska flygplan bombade även sönder vägen in till akutmottagningen. Stora hål i marken gjorde att ambulanserna inte kunde köra fram till akuten. Arbetet med att täcka igen hålen började direkt efter attacken under natten till onsdagen. Sjukhuset hade tillgång till en bulldozer som började försöka täcka igen alla stora hål. När dammet la sig på intensivvårdsavdelningen kunde sjuksköterskan Ala Al-Ghouli öppna ögonen igen. Då såg hon hur taket hade ramlat ner på de nedsövda patienterna.
I opened my eyes to find dust all over me and all over my patients.
På morgonen efter attacken attackerades sjukhuset igen. Nu riktade de israeliska flygen in sig på bulldozern som försökte laga vägen. Den attackerades och förstördes enligt Ala Al-Ghouli. Nu kan inga ambulanser ta sig fram till sjukhuset. Israel hävdar att det var en riktad attack mot Hamas.
Reporter var Love Lysarides, P3-korrespondent. I kväll är det dags för den andra semifinalen i Eurovision Song Contest, den där Israel deltar. Det har inför tävlingen varit polisiär beredskap för att det skulle kunna bli oroligt och demonstrationer. Och säkerheten runt Israels artist är mycket hög.
Yuval cannot tour alone by herself. She need to do with everything with security.
Yuval Rafael, artisten som tävlar för Israel, får inte göra någonting ensam, säger israeliska journalisten Raz Chesnik som bevakar tävlingen här på plats i Basel. Var hon än går måste vakter eller poliser vara med.
They are detectives and hidden detectives undercover.
Enligt polisen har det hittills inte varit några problem med demonstrationer eller andra störningar i samband med Eurovision. Birgitta Pettersson är här från Stockholm.
Man ser inte av, de märker inte av. Som i Malmö så var det poliser överallt var man än gick. Men de finns nog här, men de sköter det som man, vi ser inte mycket av det.
Artisten själv, Yuval Rafael, har övat på att bli utbuad. Men under de genrep som hållits har det inte alls varit samma buande mot Israel som under förra året. Om vi talar om själva tävlingen då. I semifinal 2 deltar flera av de favoriter förutom Israel som bettingsajterna menar i alla fall har en liten chans att utmana Kai. Som Österrike. Frankrike. Och Finland.
Vi är där för att heja fram våra grannar ikväll, Finland och Danmark.
Och sist här hörde vi Kristina Nilsson från Stockholm. Reporter i Basel var Lotta Myrén. Så vädret, ikväll blir det en del moln över Götaland som rör sig söderut. Övriga landet får mestadels klart väder. Imorgon får Östra Götaland regnskurar. Inledningsvis kan det bli klart väder på många håll. Men från förmiddagen växlande molnighet i Götaland och Svealand. I Norrland blir det halvklart till mulet, förutom i kustlandet som blir mestadels soligt. Och temperaturerna blir allmänt omkring 15 grader, något kallare vid regn och i fjälltrakterna. Det här var Kvart i fem Ekot. Producent var Emil Östman.
P1, Sveriges Radio.
Och här är Studio 1, vår andra timme.
Misstankar om brott och spioneri, så hur allvarlig är krisen på UD?
Och sen om det så omdiskuterade så kallade PET-testet så mäter alkoholkonsumtionen.
Ni hör Anders som har fått sitt körkort indraget.
Och sen blir det reportage från Mogadishu om hur terrorgruppen Al-Shabaab behåller sitt grepp.
Och sist denna eftermiddag apropå SVTs storsatsning om Sverige och kriget.
Så hur trovärdiga är våra barndomsminnen när vår historia ska berättas?
Helena Groll och Helene Benno här.
Där vi börjar med turbulensen på utrikesdepartementet efter de senaste dagarnas turer.
Ja, två separata pågående brottsutredningar mot medarbetare på regeringskansliet.
En person misstänkt för spioneri och en annan för obehörig befattning med hemlig uppgift.
Och med nu Peter Wemblad, ledarskribent och biträdande chef för ledarredaktionen på Svenska Dagbladet. Välkommen.
Tack.
Och här i studion Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet. Om vi börjar med dig, Peter Wemblad. Är det en kris vi ser på UD just nu, tycker du?
Jag vill nog påstå att kris är förmodligen ett av de mest missbrukade begreppen i svensk politik och samhällsdebatt. Alltså en pandemi eller ett krig eller en naturkatastrof, det är en kris.
Men, vad vill du sätta för etikett på det
som pågår? Ni använder själva ordet turbulens och det ligger väl närmare. Det är liksom en jävligt dålig vecka på jobbet på utrikesdepartementet.
Kalle Sundin.
Men med det sagt så är det ju klart att det är bekymmersamt som det vi ser.
Okej. Kalle Sundin, vad sätter du för rubrik på läget just nu på UD?
Nej, men om man ser till helheten och då också inkluderat alla de här turerna med den nationella säkerhetsrådgivaren så är det ju absolut någon kris i någon mån. Sen vill jag säga det att vi har fortfarande ganska lite information. Man ska nog vänta med att dra de detaljerade slutsatserna tills dess att vi vet mer vad som har hänt i båda de här fallen. Men det man kan säga övergripande är ju att det i alla fall är en kris för Ulf Kristersson politiskt. Alltså det här är jättejobbigt för honom. Han har ju lagt väldigt stor prestige i den här nationella säkerhetsrådgivaren. Det är liksom en tårta som han har bakat själv och i någon mån tappat i backen. Alltså det är, han tillsatte sin barndomsvän, som ni ju nu vet då är åtalad, eller står åtalad för, ja, vad är brottsrubriceringen? Det är vårdslöshet med hemlig uppgift. Och när då en efterträdare ska komma på plats så är den på plats i 12 timmar. Det är klart att det här är en kris. Vi är i väldigt svåra säkerhetspolitiska tider. Ulf Kristersson pratar själv om att det är den mest allvarliga säkerhetspolitiska tiden sedan andra världskriget. Och det är klart att om han själv vill ha en viktig roll för den nationella säkerhetsrådgivaren och han inte lyckas rekrytera den rollen i den här viktiga tiden, det är klart, det är ju en dråplig sammanfattning av hans politiska ledarskap just nu.
Och förutom det här då som du säger, Kalle Sundin, så har ju Säpo just nu två separata pågående brottsutredningar mot medarbetare på regeringskansliet. En person är misstänkt för spioneri och en annan för obehörig befattning med hemlig uppgift. Peter Wemblad, en jävlig vecka på jobbet, sa du. Är det det man kan sammanfatta det där som?
Nej, men det är klart att det är allvarligt att höga statstjänstemän är misstänkta för brott och det väcker en hel del frågor om liksom, säkerhetsskyddet i svensk statsförvaltning, alltså säkerhetskulturen, alltså lojaliteten bland höga tjänstemän på UD.
Hur allvarligt är det för synen på Sverige?
Den där frågan kommer alltid upp, men så här, gemene man utanför Sverige känner inte till det här. Politiskt så liksom i alla länder vet man att alla länder genomgår liksom politiska kriser. Svensk statsförvaltning är känd för att vara välfungerande professionell och det tror jag inte förändras av det här. Men det återstår ju att se hur det här utvecklas.
Kalle Sundin, det låter på Peter Wemblad. Han tonar ner det här. Så farligt är det inte. Det finns ingen anledning att hetsa upp sig för mycket. Omvärlden vet inte om vad som pågår.
Omvärlden vet visst om vad som pågår. Det har ju ändå varit ganska uppmärksammat i internationella medier. I alla fall de här turerna kring Tyberg då. Vi får väl se. Alltså det, som sagt, det är fortfarande ganska mycket information som vi inte har. Vi vet inte hur allvarligt det här är. Men det är klart att spioneri är ju, det är ju exceptionellt. Så det är allvarligt. Och det man också får se, alltså, vi får se hur Maria Malmö Stenergard behöver kliva fram. Hon är just nu ganska osynlig. Beroende på hur man hanterar det här så får vi också se om det kan bli mer av en kris och hur det påverkar utrikesdepartementet. Vi ska ju veta att vi har väldigt viktiga uppgifter som UD nu måste hantera. Vi har till exempel en svensk journalist som sitter fängslad i Turkiet som ska hem, Joakim Medin. Mm. Och det vore väl toppen om UD kunde fokusera på det och inte behövde hantera någon sorts House of Card-liknande kaos på hemmafronten i de interna organisationen. Det kan man väl säga i alla fall.
Peter Wemblad.
Ja, nej, jag vill väl säga så här, jag tonar inte ner där. Jag vill inte bara inte liksom använda det utslitna ordet kris. Men och jag håller med Kalle om att utrikesdepartementet eller liksom minister både Ulf Kristersson och Maria Malmö Stenergard har varit lite valhänt. Sen vet man alltså i den här typen av frågor regeringen är liksom bakbunden av att man inte kan säga vissa saker, inte får säga vissa saker, men intrycket blir att det är lite valhänt.
Men om vi tittar på liknande situationer utifrån det du säger, Peter Wernblad, valhänt eller osynligt som du sa, Kalle Sundin, hur är synligheten in i vad som händer på UD, Kalle Sundin?
Nej, men för oss är den ju ganska liten, så det är svårt för oss att göra den bedömningen. Men det är också då, vad förmedlar Maria Malmö Stenergard? Som sagt, det här är exceptionellt, alltså spioneri är exceptionellt. Det kräver också att ledare kliver fram och visar att det här är väldigt allvarligt. Att inte säga som Peter Wemblad har sagt här, bitvis i alla fall, att det bara är någonting som inte är en så stor och allvarlig händelse. Det är allvarligt. Så att det beror på lite hur man hanterar det här. Så jag ska också säga att Ulf Kristersson måste ju också kliva fram. Och det visar ju sig nu att vi får dels uppgifter från media från inom Moderaterna, där man är kritisk till honom till den här rekryteringsprocessen i sig. Men sen får vi också uppgifter inifrån utrikesdepartementet att man är arga på honom för att man har slängt Tobias Thyberg under bussen här. Och det här låter ju, som jag säger, det låter som House of Cards. Det låter som att det är ett riktigt kaos. Och det är dåligt för Sverige att det är så i de här svåra tiderna som vi är i.
Mm. Peter Wemblad, om vi talar om Ulf Kristerssons roll här. Han har ju velat knyta säkerhetsfrågorna närmare sig, ha en säkerhetsrådgivare och så vidare. Det agerandet och hur han hanterar det här. Hur, om vi nu inte ska använda ordet kris, men hur allvarligt är det här för Kristersson just nu i som statsminister?
Ja, men precis som Kalle sa så är det ju på honom i första hand det här fastnar, eftersom den här inrättandet av den här nationella säkerhetsrådgivaren, det har varit någonting som han själv har varit drivande i. Han liksom rekryterade en nära vän till den första posten. Och som sagt, nu vet vi inte liksom vad som händer bakom kulisserna här, men han har ju också bäddat för så här, interna stridigheter här. Det finns ju de på utrikesdepartementet som tycker att det här nationella säkerhetsrådet är vad ska jag säga, ett konkurrerande utrikesdepartement. Alltså att det blir lite dubbelkommando, att Ulf Kristersson bygger upp en egen parallell utrikesförvaltning kring sig.
Men tycker du att han bör ge upp det här projektet nu? Att det har gått i sank, det fungerar inte, han kan inte komma med ytterligare en rekrytering utan nu får man släppa det här?
Nej, alltså jag tror att man får utvärdera både den här organisationsformen och man behöver utvärdera hur man genomför säkerhetsprövningar och sånt där. Men i grunden tycker jag att det är en klok idé att statsminister oavsett färg har en nationell säkerhetsrådgivare. Det kommer även Magdalena Andersson har nytta av om hon blir statsminister efter 2026.
Kalle Sundin, vad säger du? Du talar ju om Kristersson att det är Kristersson som framförallt är blåsväder här.
Ja, det är det. Och det som Peter säger, det är ju han själv som har i någon mån betonat vikten av den här rollen, alltså nationell säkerhetsrådgivare. Så det blir ju hans uppdrag såklart att då som det är idag så blir man nästan lite full i skratt när man hör ordet nationell säkerhetsrådgivare, för att det är så mycket kopplat till det här nu som absolut inte är bra för Sverige och bra för Sveriges anseende. Så att nu blir det väl Ulf Kristerssons skyldighet då att försöka jobba upp det anseendet och visa varför den här rollen är viktig för Sverige.
Och nu är det även då andra brottsutredningar som pågår, eller andra, det är brottsutredningar som pågår, och det här är ju 10 000 kronors fråga, men ändå, Peter Wemblad, hur tror du det kommer utvecklas?
Ja, alltså om man ska gå av historien så brukar ju såna här förundersökningar läggas ner när man liksom man agerar på ganska liksom knapphändiga uppgifter, men som sagt det är jättesvårt att säga.
Kalle Sundin, vad betyder det för regeringens förtroende för regeringen?
Nej, jag tror att det är jätteskadligt och jag tror att Moderaterna och Ulf Kristersson har nog tänkt sig att i nästa års valrörelse så ska säkerhetsfrågan vara någonting som Moderaterna är så starka i. Och nu tror jag det är väldigt många väljare och medborgare som undrar vad det är som pågår faktiskt.
Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet. Peter Wemblad, ledarskribent och biträdande chef för ledarredaktionen på Svenska Dagbladet. Tack ska ni ha båda två.
Och nu här i studio 1 om körkort som har dragits in efter det omdiskuterade så kallade PET-testet. Det mäter alkohol i blodet över tid.
Mm. Och igår så meddelade ju Transportstyrelsen att man ska se över reglerna så att det inte ska räcka med enbart PET-tester för att dra in ett körkort. Och idag så har generaldirektören varit i riksdagens trafikutskott för att svara på den här kritiken.
Och här nu Katarina Norén, enhetschef på Transportstyrelsen. Välkommen.
Mm, tack så mycket.
Ja, vad är det ni vill förändra?
Vi vill förändra så att den här oron som finns nu i befolkningen som vi har väldigt stor respekt för, att man ska förlora körkortet på en dålig grund. Vi vill att det ska kännas tryggt för befolkningen nu, att vi gör en extra granskning av de här få fallen.
Och det här testet, hur tillförlitligt tycker du det?
Det är inte vi som tycker någonting, utan det är ju en specialistläkare som har utarbetat det här testet. Och redan 2013 så gjorde man en harmonisering av de här testen. Så att alla våra labb idag, de har instruktioner och de är tillförlitliga. Och det här, Socialstyrelsen rekommenderar just det här testet för den här typen av sjukdomar och beroenden.
Och den här kritiken då som har gjort att er generaldirektör var i riksdagens trafikutskott idag, vad säger ni om den?
Vi beklagar att det har kommit ut en hel del felaktiga fakta i media som gör att folk blir väldigt oroliga.
Till exempel, vad är det som är fel?
Till exempel tusentals körkort blir felaktigt återkallade på grund av PET. Det är inte sant. Vi har nu satt 16 handläggare och går igenom alla de här ärendena som har med PET att göra.
Fast det är inte siffrorna i sig som de flesta har reagerat mot.
Ja, det är ju att det är tusentals naturligtvis, men också att man, som det är felaktigt var ute i media, att man kan dricka en och en halv flaska vin i veckan och sen åka dit på ett PET-test. Och det är ju inte sant, utan man måste dricka så mycket mer för att det ska hända det här. Mm. Jag vill också skicka med att de går inte ensamma, de här PET-testen. Det är alltid en samlad bedömning av en läkare.
Mm. Vi ska prata mer med dig också, men vi har med oss Anders Dahlgren. För det här testet mäter alltså alkoholkonsumtionen över tid och kan ju då sen leda till just ett indraget körkort. Och Anders Dahlgren, det här hände dig. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Ditt körkort, ditt körkort drogs ju in då efter en sån här efter PET-tester. Berätta, hur gick det till?
Ja, man kan säga att jag var inne på för undersökningar angående högt blodtryck. Och då togs PET-tester. Ett första test som togs utan min vetskap och sen gjordes det under, alltså som jag berättade att man fick göra. Sen i mitten på januari så fick jag hem ett brev tillsammans med ett annat brev, och det första brevet innehöll att de skulle ta mitt körkort, och det andra innehöll att jag hade njursvikt och stora njurstenar.
Men vad visade det här testet då?
Alldeles för höga värden.
Alldeles för höjd alkoholhalt alltså?
Förhöjda PET-värden.
Ja. Så du hade. Och vad berodde det på då?
Det visste man inte då, men och det har ju varit en del av det jag har jobbat med mycket i efterhand att ta reda på varför jag hade så höga värden. Och min förhoppning var ju att man skulle hitta någonting gällande underliggande sjukdom, i mitt fall av njursten.
Mm.
Men det fanns ingen forskning kring det.
Men det var ju förhöjd alkoholhalt, så du måste ju ha druckit.
Jag hade inte druckit de mängderna som PET-testet visade, absolut inte.
Det hade du inte? Okej. Okay. Och då fick du veta då att körkortet skulle dras in.
Ja.
Och utan körkort, hur påverkar det din vardag?
Väldigt, väldigt mycket. Eftersom jag bor mitt ute på landet kan man säga, och väldigt dålig kollektivtrafik, så blir mina arbetsdagar typ 4 timmar längre än normala fall. Med att jag måste åka buss.
Ja, Katarina Norén, enhetschef för Transportstyrelsen. Det här då, Anders Dahlgren, körkortet drogs in. Han säger här att det visade förhöjd alkoholhalt, men han påstår att han inte hade druckit så mycket, om jag förstod det hela rätt. Men är det ungefär så här det kan gå till, alltså när körkortet dras?
Ja, vi kan inte kommentera enskilda fall, självklart.
Men
så kan det ju vara. Att en läkare som inte pratar med patienten innan den skickar in har gjort fel enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Så det vill jag inte kommentera vidare. Men sen har läkaren ett val. Man kan antingen prata med patienten och komma överens om ett muntligt körförbud. Man kan också vänta och se hur det går. Man kan ta fler PET-tester, andra tester. Man kan låta dem fylla i en enkät. Så läkaren har valet. Ända till patienten vägrar att fortsätta utreda, då måste man skicka in.
Så det totala ansvaret ligger hos läkaren och inte hos Transportstyrelsen?
Ja, och tills läkaren har skickat in, då tittar vi på om vi behöver utreda det vidare, om vi behöver komplettera. Om vi tycker att det är fullgott, då kan vi gå vidare till ett beslut. Men om vi tycker att vi vill komplettera, då har vi också en rådgivande läkare.
Så här långt då, hur tillförlitligt är det här testet?
Vi har ju en specialistgrupp som jobbar med det här och som rekommenderar och säger att det här är det bästa testet för såna här tillstånd. Det är det enda testet som du har en linjär funktion, att dricker du alkohol så syns det här. Dricker du inte så syns det inte. Och graden av nivå på testet är också hur skadligt det är för kroppen. Så är du liten och har ätit lite och kanske har någon, och det gör höga värden, då är det den skadan som det ger på kroppen. Och det är ju skadan på kroppen som vi är ute efter. Jag tror många accepterar att om du kör berusad så ska du, åker du dit. Men många tänker inte på att om du dricker mycket och länge så får du nedsatta funktioner. Reaktionsförmåga, du kan inte planera, du får sämre omdöme. Och det är det den här lagstiftningen bygger på.
Men idag då, när er generaldirektör har varit hos riksdagens trafikutskott för att svara på frågor kring det här, vad är det för kritik framförallt som man har fått?
Det är ju det att människor är väldigt oroliga och människor är beroende av sitt körkort, och vi har väldigt stor respekt för det. Vi vill verkligen inte att något ärende ska gå fel, men vi har också en avdelning att göra mellan trafiksäkerhet. Alltså ingen av oss vill ju möta de här personerna som har druckit mycket och länge och inte
har reaktions...
Men förlåt,
jag måste bara stanna vid det här. Du sa att ni inte vill att något ska gå fel. Mm. Men vad är det då som har gått fel som har gjort att ni har fått den här kritiken?
Ja, vi har inte gått, det har egentligen inte gått fel, utan nu vill vi förstärka den här och vara riktigt säkra på att den här läkaren som gör den samlade bedömningen på två PET-tester, att det inte finns något fall där läkaren inte gör en fullständig bedömning. Så vi sätter till en expertgrupp som tittar på de här casen där det bara finns två PET-test.
Men så framöver då, är det så att körkort ska inte bara kunna återkallas enbart på grund av de här PET-testerna, utan det måste finnas något mer?
Ja, det kommer en ny reglering också som vi har varit på gång sedan 2 år tillbaka. Vi hade en remiss ute vid årsskiftet, och förhoppningsvis i slutet av året så kommer läkaren ha hjälp av 3 kriterier för att bedöma om patienten inte bara har ett skadligt bruk utan även har en trafikfara.
Och de som har fått sina körkort indragna då, som till exempel Anders Dahlgren, du är med oss fortfarande. Du har inte fått ditt körkort tillbaka, eller hur?
Jag får ansöka om körkortstillstånd i mitten på oktober.
Okej, för att, så att då är det möjligt för dig att återfå ditt körkort helt enkelt?
Absolut.
Ja. Men då, och det gäller andra också då som har fått indraget, att man kan ansöka igen då, så det här är inte definitivt?
Nej, absolut. Du kan gå in direkt med en ny ansökan. Då.
Men det här är inte först i slutet på året, eller hur ska vi förstå det?
De nya reglerna kommer i slutet på året förhoppningsvis. Och de kommer alltså hjälpa läkaren ytterligare. Tills dess, de nya reglerna träder i kraft, så kommer den här expertgruppen titta på den här typen av fall. Och de fallen som har varit hittills, de har möjlighet att söka nytt körkortstillstånd. Mm.
Katarina Norén, enhetschef på Transportstyrelsen, tack för att du kom hit. Och tack också Anders Dahlgren som alltså fick körkortet indraget, men då kan återansöka i oktober igen. Tack för att ni var med.
Ha, 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 ha
Det här kan man undra vad det är för någonting.
Ja,
det är många som gör. Det är faktiskt schimpanser som låter så här. För nu har vi fått höra att schimpanser kan behandla sår och skador med hjälp av växter.
Och det har man då sett exempel på i Uganda. Där har schimpanser använt växter för första hjälpen, både på sig själva och andra. Låter helt otroligt.
Ja, välkommen till Studio 1, Carolina Westlund, docent inom etologi, alltså läran om djurs beteende.
Tack så mycket.
Det är forskare då vid Oxfords universitet som har gjort den här studien på schimpanser i Uganda. Vad är det de har sett för något?
Ja, så här, det är inte nya rön egentligen det här, utan man har ända sedan Jane Goodall först studerade schimpanser.
Det är jättelänge sedan.
Sett de här beteendena. Ja, det är alltså över 40-50 år sedan som man först dokumenterade det här. Men jag tror att det här är första gången som de har dokumenterat och samlat på sig den här data från just den här observationsplatsen i Uganda, som då heter Budongo. Men då har man sett bland annat att de tar vissa löv och duttar på sår, eller att de tuggar en stund på dem och sen tar den här tuggade massan och lägger över såren på sig själv och också på andra individer. Och det är inte vilka löv som helst, det är inte så att man bara tar ett random löv, utan det är särskilda plantor som då, om man då lyckas identifiera vad det är, för det är inte alltid så lätt som observatör när man tittar på de här schimpanserna. De är ju habituerade så att man kan komma ganska nära, men man får liksom gå dit sen och försöka ta reda på vad var det de använde egentligen.
Och nu säger du löv, man blir ju nyfiken på vad det är för växter.
Ja, det är ju lokala växter som växer där. Det är flera olika arter som har då antibakteriella, antiinflammatoriska, svampdödande och smärtlindrande effekter. Och flera av de här sorterna är också sådana som används inom traditionell mänsklig medicin.
Mm. Du, vad säger det här om schimpansernas intelligens och empati?
Går det att säga ja, det? Alltså så här, det här med att självmedicinera är ganska utbrett inom djurvärlden. Det har visats bland annat hos flasknosdelfiner. De gnuggar sig mot vissa organismer i korallrevet som innehåller sårläkande bioaktiva ingredienser. Man har sett sibetkatter äter vissa löv som minskar parasitmängden, och brunbjörnar som krafsar bort bark och gnuggar sig mot träd, och den här saven som de då får på pälsen minskar risken för att de får fästingar och så. Så att det är ett tämligen utbrett beteende, men det är ju väldigt intressant att fundera på hur de har lärt sig det.
Ja, hur har de gjort det?
eller hur?
Ja.
$100 question.
Ja.
Nej, men det är ju, dels så är det ju lite trial and error, att de råkar komma i kontakt med något och så märker de att det känns bättre efteråt. Men det är också det man kallar för social inlärning, det vill säga att när då en individ har lärt sig det här beteendet så kommer det spridas både vertikalt inom samma generation, men också, eller förlåt, vertikalt till nästa generation, eller horisontellt inom samma generation. Så att andra individer tittar på de individerna och lär sig av dem. Och det som är särskilt intressant är att schimpanser har ju, dels har de ju inget språk, så de kan inte förmedla den här informationen till varandra via språk, att om du tar den här grejen så mår du bättre. Och det är dessutom så att de verkar inte ha någon särskild impuls att lära ut, till skillnad från oss människor som gillar att tala om för andra hur man gör saker, så verkar inte den här liksom, lusten att visa, att demonstrera beteenden så att någon annan kan lära sig. Det verkar inte finnas hos schimpanser. Så det är helt enkelt så att de andra individerna måste bara observera vad mamma gör eller vad andra ofta närbesläktande individer gör och härma dem.
Så det är dubbelt, kan man säga. Det är både det här att de använder de här växterna då för att behandla sår och sånt, och att de faktiskt lär sig av varandra.
Ja, de lär sig av varandra. Ja. Precis. Och det är också dokumenterat att de hjälper varandra. Det är tydligen oerhört tragiskt, så en av de ganska vanliga typer av skador som schimpanser får i de här områdena är att de fastnar i snaror. Och oftast är det inte snaror som är ämnade åt schimpanser, utan snarare såna här små antiloper och så. Men schimpanser kan också fastna där, och då har man sett att de hjälper varandra att komma loss från snaror. Att de kan, om någon är riktigt skadad, så har man sett att andra individer kan bära deras ungar under några dagar tills de har återhämtat sig. Och nu också, eller det har också dokumenterats tidigare, men i den här studien också så såg de att de någon individ la sån här läkande blad på en annan individs sår. Mm. Så att det är ju ett exempel på att de är empatiska.
Okej, okay. Och bara kort då innan vi slutar. De lär inte ut det till varandra eller till andra djur då. Men kan vi lära oss någonting av det här? Vi människor?
Ja, alltså vi kan kanske... Mm. Ja, dels så är det ju så att folk faktiskt tar och undersöker extra noga vad är det för löv de använder. Och kan det vara så att där finns det komponenter som vi ännu inte har känner till som skulle kunna ha sårläkande eller helande egenskaper. Mm. Så det är ju en insikt man kan få från det här.
De kan alltså göra nya upptäckter. Stort tack Carolina Westlund, forskare och etolog, för att du var med och berättade om de här smarta djuren.
Och då här i studio 1 om den islamistiska terrorgruppen Al-Shabaab i Somalia som ju har utfört attacker i nästan 20 år både mot regeringen och tusentals civila.
Och trots försök att stoppa Al-Shabaab så styr de stora delar av Somalia med ett sorts eget parallellt rättssystem. Flera boende som Ekot pratar med berättar att de på vissa håll kontrollerar huvudstaden Mogadishu. En som vittnar om det är egenföretagaren Abdi som egentligen heter något annat.
Solo iso en ana meel lambarka ay ka soo heleen mitxanid meel warbixinta ka heystaan mitxanid everything waxa halbu aagadeysa ayagu og.
Al-Shabaab ringde och ville träffas. Jag vet inte hur de fick mina kontaktuppgifter. De visste precis vem jag var och exakt vad jag sålde i affären. Jag blev såklart rädd men kunde inte säga nej. De kan ju döda mig, säger Abdi.
Adido naftada umaqan fan.
På en hemlig plats i Mogadishu träffar jag Abdi som egentligen heter något annat. Han är rädd och tackar först nej till en intervju men går senare med på att berätta om sin situation. Att prata med journalister kan vara förenat med livsfara. Han har på sig ett par beige byxor och en blå t-shirt och ger ett oroligt intryck. Han tar plats i den bruna fåtöljen mitt emot mig.
Den gick just att utgå till magalet bananer. Det kan låta chocken att utgå och kanaste annorlunda.
Vi träffades under ett träd. Även andra butiksägare var där. De hade stenkoll på hur mycket pengar jag omsatte och sa att jag skulle betala en årsskatt på 10%, säger han.
Halva marken allgår var bolkevton nedigt.
På marknaden säljer han mattor, gardiner och annan inredning. Abdi är en av alla Mogadishubor som hamnat i mitten av den maktkamp som pågår mellan Al-Shabaab och staten. Idag betalar han dubbel skatt till både staten och Al-Shabaab. Det handlar om en kostnad på flera tusen dollar varje år. Att vägra betala kan få allvarliga konsekvenser. Abdi är sjubarns pappa och vill vara närvarande för sin familj. Jag kan varken säga nej till regeringen eller till Al-Shabaab. Jag kan bli dödad och det är många andra som är i samma situation, säger han. Och Abdis historia är inte unik. Al-Shabaab har full koll på pengaflödet i Somalia och driver in skatter från alla möjliga. Det kan vara personer som vill investera i landet eller de som vill ansöka om bygglov för fastigheter. Daoud Aways är informationsminister i Somalia.
Somalia has been in a turmoil for a very long time. Over two or almost three decades, Somalia has been in a turmoil, and that turmoil has given a chance to terror groups like Al-Shabaab and others to come and try to use Somalia as a safe haven.
I över 30 år har Somalia varit instabilt och terrorgrupper har utnyttjat detta. Vi bekämpar dem militärt, ekonomiskt och ideologiskt genom att försvåra spridningen av deras propaganda, förklarar ministern.
Military means we are going to use financial obstruction against Al-Shabaab and also to fight them the ideology that they spread to the people. So
Daoud Aways avvisar Al-Shabaabs närvaro i Mogadishu och kallar vittnesmålen från civila som betalat skatt till gruppen för falska. på ytan ser Mogadishu ut som vilken stad som helst. Vackert beläget vid Indiska oceanen med kritvita stränder och historiska byggnader och moskéer skulle det kunna vara en turistattraktion. Men säkerhetspådraget är stort och rädslan för nya attacker från Al-Shabaab är överhängande. Jag får inte röra mig fritt i staden och helst inte stanna till allt för länge på vissa platser. Den islamistiska terrorgruppen Al-Shabaab, en undergrupp till Al-Qaida, har jäckat den somaliska staten i nästan 20 år. De vill störta regeringen och införa sharia-lagar i landet. Genom åren har de genomfört en rad attacker som resulterat i att tusentals civila har dödats. Men de har också attackerat regeringsföreträdare, journalister och utfört dåd i grannlandet Kenya.
We cannot say that they are powerful. And you can see that there are many areas that are now very liberated from Al-Shabaab.
Jag skulle inte beskriva Al-Shabaab som en inflytelserik grupp med makt. Med hjälp av fredsbevarande styrkor från Afrikanska unionen har vi återtagit flera områden. Däribland Galmudug i centrala Somalia, där skolor öppnat igen, säger Somalias informationsminister.
So the government has deployed a lot of basic services, including reopening of schools.
Och det stämmer delvis, men Somalia har inte återhämtat sig från de klanstrider och inbördeskrig som härjade i landet under 90-talet. Det var i detta maktvakuum som terrorgruppen Al-Shabaab bildades. Trots insatser med fredsbevarande trupper från Afrikanska unionen och amerikanska flyg- och drönarattacker styr gruppen södra och mellersta Somalia. Och på senare år har även en annan terrorgrupp etablerat sig i landet.
Daesh is present in Somalia, especially they are found in Puntland in areas of they have been successful operations against them.
IS finns i Somalia i delstaten Puntland i norr. De bekämpas av somaliska styrkor och är snart helt besegrade. Likt Al-Shabaab rekryterar IS sina krigare från utlandet enligt den somaliska regeringsföreträdaren.
Foreign elements were also involved.
Det var i februari som IS attackerade en militärbas i Puntland och dödade flera somaliska soldater. Enligt Daoud Awais har IS-krigarna ursprung i Argentina, Gulfstaterna och de östafrikanska länderna. Enligt Nationellt centrum för terrorhotsbedömning sker även rekrytering från Sverige och intresset att resa till IS i Somalia har ökat de senaste åren.
This is not a new phenomenon. We have seen this in Afghanistan whereby there were foreign elements who are fighting in the ranks of Taliban and there is a phenomenon.
Det är inget nytt fenomen. Vi har sett det i Afghanistan där utländska aktörer krigat på talibanernas sida. Genom desinformation och propaganda lockar dessa terrorgrupper krigare från utlandet. De vill få det att se ut som att de kämpar för en global sak, säger ministern.
So that to make it as it's a global cause that they are fighting for.
Säkerheten är hög i Mogadishu. Afrikanska unionens trupper bevakar gator och kontrollerar bilar. Trots detta finns en ständig rädsla hos befolkningen för nya attacker från terrorgruppen. Det finns misstankar om att Al-Shabaab infiltrerar i den somaliska regeringen och att det är därför gruppen varit svår att besegra. Men detta avvisas av Somalia. Pengarna som Al-Shabaab driver in genom skatter går till rekrytering av nya krigare och till transportavgifter. Jag vill stanna i Somalia. Min familj finns här. Alla kommer ju ändå dö någon gång. Och så länge jag betalar skatten kommer ingen skada mig, säger egenföretagaren Abdi, som egentligen heter något annat. Mona Ismail Yama, Mogadishu.
Så jag gick upp till det stora rummet. Och där stod pappa och mamma. Och då såg jag något som jag aldrig hade sett varken förr eller senare. Då rann tårarna på pappa. Det glömmer jag aldrig.
Så här berättar Jan Grundel från Arvika i SVTs nya historieepos Sverige och kriget.
I den här nya serien så berättas historien om Sverige och svenskarna under andra världskriget och genom aldrig tidigare visade bilder och brev. Men framförallt så är det personliga minnen och vittnesmål.
Och vi ska prata om det nu, just vittnesmål och minnen och deras betydelse för när vi berättar om historien. Hur balanserar man fakta och minnen? Ulf Sander, professor i historia vid Lunds universitet, finns med oss. Och här i studion i Stockholm, Martin Ingvar, hjärnforskare och professor vid Karolinska institutet. Ni är välkomna båda två. Om vi börjar med dig, Ulf Sander. I den här serien då, som kanske inte alla har sett, så är det ju vittnesmål från människor som idag är då i 80-90-årsåldern men var väldigt unga när kriget kom. Vad tycker du att deras berättelse säger om vad som faktiskt hände?
De kan säkert säga väldigt mycket om vardagslivet och hur många svenskar upplevde kriget, för att det här har säkert varit också en del av en familjetradition. Men med det sagt ska man ju också vara medveten om att med tiden tenderar den typen av berättelser att cementeras och bli i linje också med en mer generell förståelse av andra världskriget.
Och när man då ska skriva Sveriges historia om den här tiden, ska man vara försiktig att förlita sig på den här typen av vittnesmål, eller är de ändå viktiga berättelser?
De är viktiga. Men man måste ju, som i anslutning till alla material, vara källkritisk. Ha en klok inställning till vad det är för typ av källa och vad den kan svara på för frågor.
Du pratar ju om att man ska vara källkritisk och att berättelser kan cementeras, Ulf Sander. Martin Ingvar, du som har forskat mycket på just hur minnet fungerar. Hur mycket kan vi lita på våra minnen?
De stora dagen kan man säkert lita på ganska väl. Men precis som Håkan säger så... Ulf säger så cementeras ju minnet och knådas in i det som är den allmänna uppfattningen. Man kan ju bara göra det enkla tankeexperimentet av hur många som kommer ihåg att deras föräldrar var nazister. Så kommer man få annorlunda siffror än vad man fick för 50 år sedan. Det finns alltså vissa saker som präntas in ordentligt, den här typen av minnen med en speciell situation där någonting emotionellt, något känslomässigt starkt händer. Där kan man nog ha en ganska, så att säga, bra bild där just då, men sen när man ska tillskriva orsaken till det så flödar säkert fantasin fritt.
Ja, vad styr hur bra man minns?
Ja, alltså det är ju i sammanhanget bestämmer en del hur emotionellt laddat det är och sen hur lång tid det har gått, hur nära det var det som hände mig, både i distans i tid och i distans i världsrymden, som det heter. Det är svårt att vara upprörd över grejer som är långt borta. Minnets evolutionära fördel, det är ju att förbereda oss för det som ska komma. Det är ju inte därför vi ska komma ihåg. Det är liksom inte, det är ingen bandspelare, utan det handlar om att förstå omvärlden på ett sådant sätt så att jag kan ta mig fram i nutid och framtid. Och då är det adekvat att spara beräkningskapacitet i hjärnan, att liksom snygga till lite i hörnen i det hela. Och det är ju det man ofta ser. Och det intressanta är ju att om man intervjuar 5 personer om samma händelse, så från början kan det skilja sig ganska mycket, men efter ett tag när det har varit i nyheterna och så vidare, även om det är en stark händelse, så har man en ganska god överensstämmelse mellan vad de olika säger. Det är helt enkelt därför att man smittar sina bilder på
man
andra.
Man anpassar sig till varandra helt enkelt.
Absolut,
eller?
För ingen vill ju verka vara en idiot och tycka att någonting är alldeles annorlunda jämfört med någon annan.
Men du, just i det här fallet så har det pratats en del om att många av de här var väldigt unga då. Vilken roll spelar åldern?
Ja, alltså vi människor är ju duktiga på att glömma, till skillnad från datorer. Och just att kunna glömma på ett intelligent sätt, det kommer ju mer och mer med åren. Och som barn så tittar man på omgivningen och då blir så att säga exaktheten i det man upplever, den blir inte så där jättestor och ens abstrakta beskrivning av det är inte så välutvecklade. Så att små enstaka kortare händelsekedjor kan man nog redogöra för att lita på ganska väl. Men så fort man har börjat prata om dem ett par gånger så börjar den vuxens bild bara tränga rakt in i det hela.
Mm. Ulf Sanders, som historiker då, när det kommer till just personliga berättelser, har du några speciella verktyg som historiker för att bekräfta då att någonting verkligen är sant? Om man lyssnar till Martin Ingvar här så tenderar vi ju att förenas i en och samma bild efter ett tag.
Nej, men så är det ju. Då får man ju ta deras berättelse och jämföra med mycket annat. Men man kan ju också vara medveten om att de här, deras minnesbilder kan ju svara på vissa saker. Till exempel hur vardagslivet har varit. Medan de för det mesta kan ganska lite om storpolitiken och beslut som fattas på en helt annan nivå. Mm. Och det är väl sådant som man kanske inte har funderat så mycket över i den här tv-serien, utan det läggs ut på samma nivå skulle man kunna säga, så att det blir en slags allomfattande historia. Men där det finns ju den här Guds röst, alltså en voiceover som lägger den stora historien till rätta. Men så kommer de här minnesbilderna via vittnesmålen in. Men det sker som om det vore samma historia, vilket på ett sätt är. Men samtidigt skiljer det väldigt mycket mellan vad en person någonstans som upplever sina föräldrars känslomässiga uttryck kan säga om andra världskriget jämfört med vad vi kan säga om den storpolitiska händelseutvecklingen. Mm.
Och samtidigt då, de här vittnesmålen säger man ju hela tiden så oerhört viktiga att de finns. Att människor som var med och som kan berätta om vad som faktiskt hände, att det ändå är oerhört väsentligt. Och om man då kommer in människor som säger att nej, men så där var det inte, det hände inte. Där finns det ju en diskussion om vad som verkligen var verkligt eller inte. Du ser till exempel...
Jag tror också att det har att göra med som sagt situationen. Mm. Och vad man då kan säga som den person, alltså en som har varit en förintelseöverlevande, kan säga vissa saker mycket, mycket tydligt, men inte se det stora skedet till exempel. Vilket ju inte gör vittnesmålet mindre betydelsefullt. Tvärtom vet ju alla som har varit i en lokal med en överlevande vilken betydelse den personens vittnesmål har.
Du var ju inne på det här, Martin Ingvar. Vad är det som påverkar hur vi omformulerar våra minnen? Kan det vara dofter eller synintryck?
Ja,
eller?
Ja, men allt som vi upplever kan göra det. När man tittar tillbaka på sådana här riktigt gamla minnen så kanske det inte så spelar så stor roll om hon satt och grät i köket eller i vardagsrummet. Det är ju så att säga det som man vill förmedla där, det är ju den starka känsloupplevelsen som fanns. Och sen hur man ramar in det språkligt, det spelar inte så stor roll, det är ju riktigt i alla fall. Så att jag tror just det här att man skiljer på vad som är så att säga det lilla sammanhanget och så att säga den stora, vad ska vi säga, jätteförklaringen över storpolitiken. Det är två helt skilda saker i den historiska forskningen, och när man blandar ihop dem så blir det dramaturgiskt ganska fint, men det är inte så meningsfullt om det är, vad ska vi säga, begreppet sanning man letar efter, men det kan vara trevligt att se på. Mm.
Men från vilken ålder kan man minnas, undrar jag bara. Alltså om en fyra, som någon som var 4-5 år då. Ja, kan man lägga för vikt vid det? Alltså,
vi kan ju se att man kan lära sig saker väldigt tidigt. Det är bara det, man kan inte språkligt redogöra för det. Och det är ju först när vi börjar få ordentlig symbolhantering och även så att sagt att kunna tänka på hur vi tänker så vi kan få den här ordentliga episoderna där man kan berätta stories. Men jag menar, om du börjar intervjua en 4-åring så kan du få vilken story du vill. Alltså, det är bara att le på rätt ställe så kan du få precis vad du vill.
Vilket kan vara lite skrämmande också. Om det är så.
Ja, men så att säga, det utnyttjas ju hela tiden även på vuxna. Om man ser på den desinformationen som är idag så använder man ju alla de kända minnesmekanismer för att desinformera med att man ständigt upprepar och sådär. Mm.
Intressant. Tack för att ni var med, Martin. Kerstin Ingvar, hjärnforskare, professor vid Karolinska institutet, och Ulf Sander, professor i historia vid Lunds universitet, apropå minnen och fakta.
Och då börjar dagens studie 1 gå mot sitt slut. Vi ska höra vad Ekot har på gång, Elisabeth Lidén.
Ja, men vi har en nyhet för den som privatleasar en bil. För där ska det bli tydligare hur månadsavgiften kan komma att förändras.
Ja, ska vi lyssna på. Då ska vi sätta punkt för den här sändningen.
Det ska vi göra. Producent var Cecilia Tengmark och så vidare då.
Helena Groll och Helene Benno här i Radiohuset i Stockholm. Vi säger tack och god kväll och hör oss imorgon igen.